Vi ska läsa några texter i rak följd. Och den första står i Matteus 16 kapitel. Där vi ska läsa de fyra första verserna. Matteus 16, 1-4. Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen, idag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda, men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg. Att förstå tidernas tecken. Skriften säger att när tiden lider mot sitt slut, så ska alldeles bestämda processer komma igång. Vi slår upp i andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet, för att något lite se på vår förmåga att tolka tidens tecken. De 12 första verserna, andra Thessalonikerbrevet 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis, ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Det har ju hänt många gånger förr att man tänkt att ja, nu är det slut. Nu kommer antikrist vilken dag som helst. Och det kan ju hända att det dröjer 1000 år till, vem vet. Det får vi se när han kommer. Men för varje generation gäller att vi måste på något sätt läsa en sån här text och försöka att tänka oss in i vad det finns för möjligheter till den laglöses framträdande idag. Om han nu skulle dyka upp, hur skulle han då dyka upp? Vilka möjligheter finns det i samtiden som kan bana väg för det här som nu står i andra Thessalonikerbrevet? Vi ska ju, som jag sa nyss, lära oss att tolka tidens tecken. Uppenbarelseboken 13 också. Det anses väl allmänt att den person som kallas för den laglöse av Paulus kallas för odjuret av Johannes i Uppenbarelseboken. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hediska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Och man tillbade draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbade odjuret och sa: vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe honom, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat. Du som har öron, hör detta. Ja, den person som kallas för den laglöse eller odjuret eller antikrist ska tydligen få stor makt. Inte därför att han har så fantastiska terrorinstrument, åtminstone inte enbart, utan därför att han blir föremål för sådan beundran, ja faktiskt även tillbedjan. Finns det någonting som vi bör se upp med idag som ger en möjlighet åt en antikrist på ingående? Tidernas tecken, förmår vi tolka den? Vad är det som händer runt omkring oss? 1989 kanske kommer att gå till historien, om det blir någon historia. Det får vi ju se. Men om det blir det, så kanske 1989 kommer att bli ett sånt där år som ungarna får sitta och plugga i sig framöver, om man nu gör sånt i skolan. 1989 var det år då Berlinmuren föll. ...1989 var ett intressant år ur en annan synvinkel, som faktiskt hänger väldigt nära ihop med Berlinmuren. Då firade man ett jubileum, inte i Sverige men i Paris. Under champagne och raketer så firade man 200-årsjubileet av Bastiljens stormning, alltså franska revolutionen. Och de där två händelserna, de har ett samband med varandra förstås. Vad är det som håller på att ske runt omkring oss? Vart är historien på väg? Det var många karismatiker som gick omkring och mumlade förvånat när Berlinmuren föll. Och de sa ungefär så här: konstigt att det inte var någon som profeterade om det här. Detta var ju en världshändelse, som man hade ju väntat att profeter i parti och minut skulle träda upp och säga: så säger Herren, jag ska störta Berlinmuren, säger Herren med stort dunder och brak. Och nu ska det ena och det andra och det femte ske. Inte ett ljud. Konstigt. Jo, vi hade hört en profetröst, en säger en. En man som ställde sig upp för sådär en 10 år sedan och började tala om att nu ska judarna ut ur Sovjet. Namn Steven Leiter. En liten bok, Exodus 2. Och det kan gott hända att allt som har skett mitt framför ögonen på oss var till för att Gud skulle kunna stå för sina löften från 500-talet före Kristus, att jag ska hämta mitt folk ifrån Nordlandet. Franska revolutionen var inte vilket krig som helst. Krig har ju alltid funnits. Så långt vi kan spåra mänsklighetens historia bakåt, så har det varit erövrare och erövring. Men franska revolutionen innebar, ska vi säga, något nytt i krigets historia. Därför att franska revolutionen lämnade efter sig ett ideologiskt arv som tidigare krig inte hade lämnat. Därför att med den franska revolutionen gjorde rättvisebegreppet sitt intåg i politiken. Går vi längre tillbaka i tiden så hade politik inget med rättvisa att göra. Går vi till 1500-talet så kan vi läsa en liten bok av en man som heter Machiavelli. Han skrev en bok som heter Fursten. Det var en handledning i den tidens politik. Och det var uteslutande en fråga om konsten att erövra grannländer och att på olika sätt hålla sig kvar vid makten. Hade ingenting med rättvisa att göra. Men med den franska revolutionen kommer något som vi skulle kunna kalla för rättvisekriget. Om det nu överhuvudtaget kan finnas något sånt begrepp. Men i alla fall det krig som utges för att vara rättvisa. Begreppen rättvisa och rättfärdighet hade tidigare varit religiösa begrepp i västerlandet. Någonting som så att säga hade med kyrka och religion att göra. Men från 1789 och framåt sker en förskjutning så att i våra dagar är rättfärdighet för gemene man i Sverige inte ett religiöst begrepp utan ett politiskt begrepp. Det är en av anledningarna till att vi har så svårt att nå ut med vårt budskap. Vi går ut och talar om att Jesus dog på ett kors för 2000 år sedan och det betyder rättfärdighet i ditt liv. Och folk tittar på en som om man var något som katten hade släpat in och säger, ja, men rättfärdighet är ju ett politiskt begrepp. Vad är det du pratar om? En man som dog på ett kors kan väl inte ha med rättfärdighet att göra? Rättfärdighet är ju sociala reformer. Det är ju politiska förhandlingar. Det är ju mänskliga rättigheter. Det är ju att vi ställer oss upp för de förtryckta minoriteterna. Rättfärdighet kan väl inte ha något att göra med en man på ett kors? Vad är det du pratar om? Det här gjorde sitt intåg 1789. Det är en vändpunkt på ett sätt i historien. Och i och med att nu vi kommer in i en process som fortgått fram till våra dagar, så blir alltså den praktiska konsekvensen att begreppet rättfärdighet byter innehåll. Alltså ett ord är ju inte intressant för man vet vad det betyder. Och nu kommer vi alltså in i en historisk process där ett grundläggande, ett för vår tro grundläggande begrepp helt och hållet byter innehåll i de flesta ögon. Vi möter ibland uttrycket det rättfärdiga samhället. Och det där är så att säga en spåna ifrån marxismens verkstad. Ty en hörnsten i det marxistiska tänkandet, man får förenkla en aning, är detta att människan i sig själv är god. Hon vill det goda och hon gör det goda om det bara finns gynnsamma förutsättningar därtill. Men som samhället ser ut, fullt med utsugare och kapitalister och orättfärdiga system, så kan den enskilda människans rättfärdighet och godhet inte komma till sin rätt. Utan för att människan ska kunna bli den hon är, så måste samhället förändras. När vi har fått det rättfärdiga samhället kommer vi att få se att människan är rättfärdig. De orättfärdiga människorna måste röjas ur vägen på något sätt. Vi måste göra proletariatets revolution. Och då hamnar vi alltså i den groteska situationen att kriget, revolutionen, blodsutgjutelsen är första förutsättningen för rättfärdighet. Inte att någon offrar sitt liv ända till blods, utan genom att man skjuter ihjäl någon annan. Marx utgav första delen av Kapitalet år 1867. Och det fanns en föregångare till Marx, kan man säga. De jobbade på parallella spår. Det jag tänker på är Charles Darwin. Marx var den första att erkänna likheten mellan Darwins tänkande och hans tänkande. Han ville till och med dedicera Kapitalet till Marx, men Marx undanbad sig. Eller fel, till Darwin menar jag, men Darwin tackade nej till det. Darwinismen talar ju om för oss att all godhet, det vill säga du och jag, allt som är positiv utveckling har tillkommit genom att arter och grupper kämpar med varandra. Och den som drar det längsta strået i den kampen överlever och går därför vidare till semifinalen, om jag får uttrycka det så. Marx sa detsamma om politiken. Politik är ingenting annat än klassers kamp om brödfödan. Där Darwin talade om arters kamp om brödfödan, så talade Marx om klassers kamp om brödfödan. Så han menade att hela historien är inget annat än klassers kamp om brödfödan. Och på en punkt skilde sig Darwin och Marx, kan vi säga. Ty för Darwin var den som vann kampen den positiva utvecklingsprodukten. För Marx var det precis tvärtom. Marx var mer religiöst belastad än Darwin. Så han sa det att den som vann kampen, det är ju den stora uslingen. Och det är honom vi ska ha ihjäl. Men annars så tänkte de lika. I vilket fall så blev nu alltså, introducerades i det västerländska tänkandet en sorts utvecklingsprincip. Allting som är värdefullt, allting som betyder något, är det som har utvecklats i kampen mot andra arter, andra grupper, andra klasser, och som därmed har visat sin överlägsna styrka. Och detta något tänktes sedan införa de förutsättningar som skulle visa att människan är rättfärdig. Så egentligen fick vi en helt ny grundval för hela begreppet moral i västerlandet. Det som förut hade varit knutet till tanken på en gud som skapat allt, som äger allt och har möjligheten att ställa människan till svars för hennes handlingar, det sopades nu undan. Rättfärdighet och rättfärdiggörelse blev nu något helt nytt. Det rättfärdiga samhället skulle göra människa, eller locka fram människans inneboende egenskaper. Och allt som på något sätt skulle utveckla detta samhälle, som i sin tur skulle göra människan rättfärdig, det kom att ha med krav att göra. Grupper skulle börja kräva av varandra, eller kräva av samhället, de förutsättningar som skulle göra att människans inneboende godhet kunde träda fram. En annan dimension i det västerländska tänkandet, eller vi ska ta det så här istället, att kristendom, när den har fungerat som bäst, den handlar om att göra individer rättfärdiga. Och att det får ske så att säga i en miljö av ett personligt omhändertagande. Där människor hjälper människor till ett annat sätt att leva. Och vi kan ju lyssna till aposteln Paulus i Apostlagärningarna 20. Där Paulus tar farväl av det äldste i Efesus, som han vet att han inte kommer att träffa mera på den här sidan. 28 versen. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Paulus hade alltså suttit i många personliga samtal nu med de här äldste i Efesus, så man kan fråga sig lite grann, vad hade de pratat om? Vad hade målet för de här samtalen varit för något? Jo, att hjälpa dessa människor till en fungerande rättfärdighet. Ty det är en grund i den kristna föreställningsvärlden att rättfärdiggörelse handlar om individer som på något sätt ska ha hjälpen att vägledas till ett annat sätt att leva. Medan det moderna västerländska tänkandet mera bygger på att om bara samhället reformeras så kommer människans inneboende godhet i sin rätt. Människan behöver inte åtgärdas, enbart samhället. Och det ska då ske alltså på gruppplanet och inte på individplanet. Nu ser vi detta att rättfärdighetsbegreppet från att ha varit individcentrerat och till sin natur religiöst blir politiskt och gruppcentrerat. Vad hände med omvårdnaden av människor? Ty den fanns ju med här i Paulus sätt att bemöta det äldste i Efesus. Han tog hand om en skara människor för att nu hjälpa dem till det som kristen tro menar är rättfärdighet. Vad hände med den personliga omvårdnaden? Ja, vi kan säga att den har ju kommit att blomstra i västerlandet, men också den under ett delvis annorlunda förtecken. Idag talar vi om psykoterapi. Och den har egentligen inte till sitt mål att göra människan rättfärdig, utan den har till sitt mål att hjälpa människan att må bra. Och det är en vällovlig avsikt, förstå mig rätt, men det är en annan avsikt. På det här sättet kan vi säga att det blev en sorts bodelning i kyrkans stärbhus. Så att politiken tog hand om rättfärdigheten och terapin tog hand om omvårdnaden. Och mellan dessa båda begrepp hamnade det på ett sätt en sorts vattentäta skott. Vi antar att du går till en psykolog och terapeut och så frågar han dig under det första samtalet: varför är du här? Jo, säger du, jag hade tänkt att du skulle hjälpa mig att leva lite rättfärdigare. Jag skulle så gärna vilja leva ett rättfärdigt liv. Men den önskan har du så att säga redan ställt dig utanför den psykologi som personen har läst på universitetet i många år. Ty vi kan diskutera olika lämpliga livsformer. Men när du frågar efter rättfärdighet som ett absolut begrepp, så är det risken att den personen liksom bara vänder på frågan och svarar tillbaka: ja, vad säger du själv? Ty rättfärdighet är ett samhälleligt begrepp idag i Sverige. Och den personliga omvårdnaden har mera sin inriktning på att må bra än på att föra människor till rättfärdighet. När nu skriften talar om att det ska komma en person som kallas för den laglös och för antikrist och lite av varje, så måste vi kanske också bekanta oss med ett fenomen som har utspelats framför ögonen, åtminstone på de av oss som är något till åren komna. Och det är fenomenet Adolf Hitler. Det har ju skrivits hyllmeter om den mannen. Och frågeställningen för de flesta som skrivit om honom är ju frågan: hur kunde han få ett helt folk med sig? Hur kunde han göra om? Jag vet inte hur många tyskar det var i Tyskland på den tiden, men 40-50 miljoner pers till galningar, om vi får säga det så. Och tyskarna själva är ju minst av allt färdiga med frågan. De håller ju fortfarande på att våndas och frågar: hur gick det till? Vi läser i skriften att antikrist ska komma att bli beundrad. Och då måste vi liksom tänka oss att Adolf Hitler var i alla fall en sorts prototyp. En sorts första försök. Han innebär ju också något nytt i historien. En politisk ledare som blir föremål för en religiös dyrkan. Det märkliga med Adolf Hitler är ju att han förkunnade en sorts rättfärdighet. Hans moralsystem, nazismen, var ju på ett vis en tillämpning av darwinismen. Och det gjorde Hitler själv ingen hemlighet av. Han talade om ädla raser och mindre ädla raser. Den ädlaste av alla raser, det var den ariska rasen, det var tyskarna det. Alla blåögda. Och den sämsta av alla raser var judarna. Och eftersom all utveckling hålls igång genom att de starka förintar de svaga, de livskraftiga förintar de mindre livskraftiga, de värdefulla tar död på de mindre värdefulla, så sa Hitler: det är tyskarnas plikt att för rasens och blodets renhets skull förinta judarna. Man kan undra hur han fick folket med sig, men jag tror den enkla förklaringen är denna: att de menade att det han sa var rätt. Och här kommer vi nu rakt in i, vad ska vi säga, det förunderliga, det mysteriösa i människans natur. Någonting som uttrycks redan i berättelsen om syndafallet. Människan åt av kunskapens träd på gott och ont. Och så heter det egentligen inte trädet i hebreiskan. För judarna, de slösar inte med prepositioner där de inte behöver några, utan trädet heter kunskapens träd, gott och ont. Och det är nog mycket riktigare att kalla trädet för kunskapens träd om gott och ont. Första Mosebok 3:22. Och Herren Gud sa: se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet. Människan föll inte i synd därför att djävulen öppnade en bordell i lustgården. Frestelsen bestod faktiskt inte ens i att ormen tillhandahöll en pistol och sa att de skulle gå in och råna närmaste bank. Utan allt började med att ormen säger: skulle du inte skaffa dig lite kunskap om vad som är gott och vad som är ont? Titta på det här trädet. Det finns på något sätt ingen gräns för hur onda gärningar vi människor kan göra om vi bara tror att det är gott. Nästan alla de mest förfärliga illdåd i historien har begåtts för rättfärdighetens skull. Det är det konstiga med människan. Hon faller i synd genom att bli moralisk. Det är ju moral det här. Kunskap om gott och ont. Och när vi säger detta så knakar det i hjärnkontoret. Håll med om det. Detta har vi svårt att förstå. Att människan faller i synd genom att äta moralisk kunskap. Hur går det till? Jag tror att vi måste bekanta oss med livets träd för att förstå skillnaden. Det är först när man ser originalet som man förstår förfalskningen. Människan är inte skapad till att läras upp med moraliska doktriner till att bli en bättre människa. Paulus är ju väldigt kategorisk på den här punkten, och det var väl det som gjorde att det blev en sån schism mellan den tidiga församlingen och den dåvarande judendomen. Romarbrevet 7 och 9. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. När budordet kom, när den moraliska kunskapen kom, då fick synden liv och jag dog. Berättelsen om Kain och Abel är ju det första som berättas i Bibeln efter syndafallet. Låt oss läsa första Mosebok 4, tredje versen. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk, och Herren sa till Kain: varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet och lurar synden vid dörren? Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Om nu Kain inte hade haft någon kunskap om gott och ont, så skulle han faktiskt inte ha kunnat känna sig besviken. Det är ju faktiskt för att han nu går med en kunskap om gott och ont som han tycker att, men det här är ju inte rättvist, här får nu Abel något, vad det kan ha varit som det betyder att Gud såg till Abels offergåva, och så får jag ingenting, det är ju ingen jämlikhet. I morse läste vi Matteus 20, liknelsen om arbetarna i vingården, och på nytt så kniper det till inom oss när man läser den här liknelsen. De här som nu står där och säger att ja, men vi har ju arbetat hela dagen i solens hetta och dagens tunga, och ska inte vi få mer betalt än de här som bara jobbat i en halvtimme? Ska du med onda ögon se på att jag är så god, svarar Herren. Vårt rättvisekrav här är ju på något sätt otänkbart om vi inte har en moralisk kunskap om gott och ont. Och det i sin tur betyder alltså att det är inte bara så att lagen gör oss allmänt upproriska mot Gud. För den bilden har vi svårt att känna igen oss i. Vi kan nog vilja mycket, och Paulus skriver också det i Romarbrevet 7: i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Utan det är så här att ju mer moralisk kunskap vi får, desto hårdare blir vi på något sätt. Desto mer krävande blir vi. Desto mer omöjliga att ha att göra med. Vi får en måttstock i vår hand med vars hjälp vi mäter varandra. Och det där är en utgångspunkt för mycket som är ont. Och därför är det så att säga skriftens vittnesbörd, både i gamla och nya testamentet, att på det viset går, kan man inte göra människan rättfärdig. Och det är vad Paulus säger: av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Det måste till en helt annan metod. Vi tittar i Romarbrevet 3. Nittonde versen. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Alltså, du kan inte göra en människa rättfärdig genom att tala om, genom att informera henne om hur hon ska leva. Ty när vi får en moralisk måttstock i vår hand, så vaknar något ont till liv. Antingen blir vi moralister i den meningen att vi går och mäter alla andra och dömer alla andra, eller också lägger vi den moraliska måttstocken över vårt eget liv, så så att det bara slutar i självfördömelse och självförkastelse. Vi klarar inte av att hantera moraliska måttstockar. Lustigt nog är alla moderna svenska översättningar tveksamma i den 20:e versen. Lagen kan bara ge insikt om synd, står det här. Men det Paulus menar är ju inte bara att lagen ger oss en viss intellektuell upplysning om vad som är synd. Utan han säger lagen väcker synd till liv. Och i grundtexten står det genom lag kunskap synds. Det är minst sagt svåröversatt text. Hela romarbrevet är ganska svårt att översätta. Genom lag kunskap synds. Jag tror en bättre översättning är att genom lagen får vi syndens kunskap. Alltså den kunskap som väcker synden till liv. Ty det är inte meningen att människan ska förädlas genom moraliska måttstockar. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Vad är det som gör en människa god? Jo, det är att hon får lov att se upp till någon som är god. Och det är så att säga trons princip. Jag menar, jag kan se i mitt eget liv att det finns saker som jag aldrig skulle drömma om att göra. Varför det? Därför att mina föräldrar aldrig skulle drömma om att göra det och jag såg upp till mina föräldrar. Inte därför att de stod med riset i handen och sa att du får absolut inte göra det här. Då skulle jag kanske bli ganska intresserad. Men därför att jag på ett sunt sätt hoppas jag såg upp till mina föräldrar. Och såg att det där var otänkbart i deras liv. Ja, men då vill inte jag kännas vid någonting sånt heller. Och den rättfärdigheten känns ju aldrig som ett tvång. Utan den känns ju som en naturlig gåva. Och det där är impulser som vi alla kan se i våra egna liv. Och det är därför som det heter, som det gör i fjärde budet, du ska hedra din fader och din moder. Se upp till din far och din mor så mycket det är möjligt. Därför att då kan du ta emot de goda impulser som de kan ge dig. Och de kan alltid ge dig något. Och vi har fått en himmelsk far att se upp till. Att leva i ett trons barnaskapsförhållande till honom är alltså en process som ställer oss i den enda tänkbara möjligheten för människan att leva ett rättfärdigt liv. När Berlinmuren föll så kunde vi säga det stora experimentet med det rättfärdiga samhället. Det blev bara omänsklighet. Det blev gulagarkipelager. Det blev en ny överklass. Det misslyckades totalt. Det betyder inte att jag drar en lans för kapitalismen, det är ett ruttet system det med. Men människan går icke att förädla med så enkla medel som en allmänt gynnsam miljö och sedan lite information om vad som är rätt. Av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Vare sig det nu är Guds principer som är gällande eller olika mänskliga ideologier. Vi kan inte bli rättfärdiga genom att ta in en död lära. Vi kan bara göras rättfärdiga genom att få se upp till en god levande person. Johannes 3 kapitel. Fjortonde versen, till och med 16. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt.
Jesus citerar här en händelse under Israels folks ökenvandring, då man hade klagat över dieten. Det regnade ju manna 6 dagar i veckan, och efter ett tag tröttnade man på manna och då började man knota och klaga. Då kom det ormar, och det var giftiga ormar, de bet folk och människor dog. Och så ropar man då till Gud, och Gud säger: gör en orm av koppar, eller egentligen av brons, och sätt den på en stång. Och så låt människorna se upp på den ormen, så ska de bli vid liv. Och Jesus säger: det där är en bild av mig som korsfäst. Att människorna får se upp till mig när jag har förhärligats inför deras ögon. Då ska de bli vid liv. Var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Alltså att vi får, om jag får uttrycka det mänskligt, se upp till honom, beundra honom. Det är en process som gör att vi identifierar oss med honom, och att hans personlighet börjar att utveckla vår. Frivilligt måste det vara, men ändå, det är den enda process som verkligen kan leda någon vart. Helgon i alla tider har förstått det här. Kyrkan har inte alltid förstått det, men det har alltid funnits människor som har upptäckt det här på nytt och förstått: detta är den enda vägen till rättfärdighet. Och det är det vi är skapade till. Det är livets träd här. Att vi får se upp till en levande person som är god och ta intryck av hans godhet på ett sunt sätt. Det är någonting helt annat än att vi får en död doktrin, en död lära om hur samhället ska reformeras, om hur människan ska vara, om hur grupper ska förhålla sig. Det där är dömt att misslyckas. Det är så vi ville ha det, men det har ännu aldrig fungerat. Om vi nu tänker så här, att Gud har skapat människan till att vara rättfärdig och bli vid liv genom en process av identifikation. Och så sätter vi människan i ett samhälle som förnekar Guds existens, som suddar ut bilden av hur människan blir rättfärdig, som alltså därför sätter in människan i ett, ska vi kalla det, ett vakuum. Då måste en rad processer komma igång som gör att vi får allt svårare att leva med varandra. För om vi ser till ett helt folk, och så tänker vi oss att vi allt mer tunnar ut rättfärdigheten, den faktiska rättfärdigheten i det folket, vad blir följden? Konflikter, svårigheter, besvikelser. Människor börjar misstro varandra, börjar bevaka varandra, försöker kontrollera varandra, försöker äga varandra. Det slutar med ensamhet, misstänksamhet. Det slutar med sårade individer. I den förvirring som då uppstår bär vi ändå med oss, så att säga, det som skaparen gjorde från början. Det vill säga längtan efter den identifikation som kan förvandla vårt liv. Där öppnar sig möjligheten för en person att träda fram och säga: det är jag som är Messias. Och det är ju egendomligt att det är först när historien, så att säga, kommit till den punkten att man börjar systematiskt avskaffa tanken på Gud. Det är då som historien också börjar tillhandahålla Messias gestalter. En Adolf Hitler, en Mao Zedong, många andra att förglömma. Och det är alltså i det vakuum som uppstår när man byter ut en rättfärdighet som har möjligheten att fungera mot en som inte har det. Det är i detta vakuum som, så att säga, de stora, inom citationstecken, karismatiska ledarna får sin chans. Ty de svarar mot ett skapelsegivet behov i människans inre. Ett behov som hos stora grupper människor inte längre är tillfredsställt. Och där finns, så att säga, risken. Hitler kom till makten 1933 när det blev en ekonomisk kris och förvirringen i ett helt folk blev så stor att man inte såg sig någon utväg längre. Då trädde han fram. Under religionsliknande former tillvann han sig stora delar av ett helt folks tillbedjan faktiskt. Och många, många kristna var med i det tillbedjandet. Inte bara i Tyskland, utan långt utanför dess gränser. Jag tror att vi i Kristi kyrka på nytt måste återupptäcka skillnaden mellan verklig rättfärdighet och falsk rättfärdighet. Vad rättfärdiggörelse av tro är i praktiken och rättfärdiggörelse av laggärningar. För vi har väldigt mycket laggärningar i våra kyrkor. Väldigt mycket bud om hur den kristna skulle vara. Vad han borde göra. Hur han ska se ut. Hur han ska tänka. Vad han ska bekänna. Vad han ska tro. Och hur han ska bära sig åt. Och vilken kraft som ska flöda. Och hur många timmar han ska kriga i tungor. Och jag vet inte allt. Vi har mycket laggärningar i omlopp. Vi talar väldigt mycket om hur... om den kristne ur han skulle vara. När vi egentligen skulle måla bilden av Kristus som korsfäst. I det Paulus skriver till galaterna när de har klippat ur så skriver han: vem har nu dårat er, ni galater? Har ni inte fått Kristus målad för er som korsfäst? Underförstått, det borde ju räcka. Det är ju här hemligheten ligger. Ska ni nu bli rättfärdiga genom omskärelse? Nu har det snurrat ut totalt, säger Paulus. Ja, men det har ju vi gjort för länge sedan, säger vi. Ja, det har vi gjort. Här finns mycket i trons allra mest elementära kärna att återupptäcka. För att inte också vi ska stå där och jubla den dag som antikrist träder fram. Någon kan tycka att det här var kanske inte mycket till bibelstudium utan mer en politisk propaganda. Och som sådan ganska avskyvärd. Du får rösta på vilket parti du vill, jag är inte ute efter det. Men någon gång måste vi faktiskt ta oss modet att jämföra kristet tänkande med tänkandet utanför våra kyrkor. Hur i all världens dag ska vi annars våga oss utanför kyrkdörrarna med vårt eget budskap? Tycker du att jag har snurrat, så ber jag dig om, ja, förlåtelse kanske förutsätter en viss syndaånger, men jag ber dig om överseende. Låt oss be tillsammans. Fader, vi ber att på nytt du ska göra det levande i våra hjärtan att rättfärdighet är beroende av en relation och inte av en princip eller en ideologi. Inte ens en aldrig så fin kristet tankesystem kan ersätta din heliga ande, din egen personliga påverkan och närvaro. Herre, jag har försökt att tolka något av tidens tecken. Och må hända har jag tolkat fel. Den risken löper man ju alltid som förkunnare. Men jag ber att vi var och en ska kunna, om inte annat, ta det här jag sagt som en utgångspunkt för ett eget självständigt tänkande. Ty vi måste jobba med de här frågorna. Länge har vi smitit ifrån allt sammans. Och inte mot bra vin. Vi skulle vara så religiöst eller så politiskt neutrala. Och så toleranta. Och så allmänt utslätade. Att vi har svårt att föra ut vårt eget budskap. Och se det unika i. Vi ber om din hjälp till detta självständiga tänkande, vad vi än kommer fram till, Herre. Bara det kommer igång. Må vi sedan kunna leva i en dialog med varandra. Till att förstå vart historien är på väg mitt framför ögonen på oss. Och till att kunna förhålla oss på rätt sätt. Att kunna vara det du kallar vakande i ditt ord. När tiden är inne ska du göra allt med hast, står det. Då är det kanske för sent för oss att börja tänka igenom de stora tankemässiga frågorna. Hjälp oss att vara lite förberedda innan de snabba processerna kommer igång.